Jag heter Emil W. Nilsson och det här är Naturpodden. Och nu ska du få höra en paneldebatt om framtidens levande landskap. Den är inspelad i Göteborg den 25 februari med Rebecca Lemoine, Sebastian Kirpo, Johan Eklöf, som för övrigt älskar kängpunkbandet Totalt Jävla Mörker. Och så gafflar jag själv på lite. För mycket. Men innan vi kastar oss in i mörkret så vill jag tacka Lena, Ki och Elisabeth för era bidrag. Du som lyssnar kan hjälpa mig så jag kan göra Naturpodden genom att ge en gåva på Swish 123-556-7870. Alla bidrag räknas. Jajamän mina vänner, nu ska vi få höra Rebecca Lemoine som är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Hon är talesperson för biologisk mångfald och vi ska höra skogsbiologen Sebastian Kirpo som jobbar åt föreningen Skydda skogen, Lilla jag som programledare och så fladdermusexperten samt författaren Johan Eklöf som skrivit Mörkermanifestet och som även kommer ut med boken Månljus till hösten. Mycket av det här handlar om att väcka det som Göran Greider kallar den gröna jätten. Och publiken har fått skicka in frågor till oss alla som sitter i panelen och vi svarade uppifrån scenen. I slutet får du även höra vad Johan Eklöf tycker om bandet Totalt Jävla Mörker på riktigt och hur mörkt han ser på framtiden. Men nu kompisar, är det hög tid för oss att förflytta oss till Gamlestan i Göteborg den 25 februari där Johan Eklöf har ordet.
Vi spelar alltså in Naturpodden just nu. Och det har kommit in en del frågor från publiken som vi kommer ta. Emil har säkert en massa S i sin rockarm att dra också. Och förhoppningsvis så blir det en lite rolig pratstund, diskussion. Ytterligare lite kunskap som kommer förmedlas här då. Så att jag vill lämna över till programledare Emil W. Nilsson.
Hej, jag finns. Men jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jo, men jag tänkte så här, vi kanske kunde börja med att sätta det här på kartan. Var är vi någonstans, Johan?
Vi är just nu i Gamlestaden i Göteborg på stället som heter Yesbox.
Ja, och varför är vi här?
Vi är här för att... Ja, nu är det ju inte riksradio det här, så att jag säger att Enviroplanning har bjudit in till en dag om biologisk mångfald för att sätta den biologiska mångfalden på kartan så att vi faktiskt kommer att börja jobba med den från och med nu.
Ja, och man skulle ju kunna säga att vi ska ju rädda livet egentligen. Det är det handlar om i all dess mångfald och fokus är kanske framförallt på Sverige. Ja, här handlar det om att liksom rätta mun efter matsäck på många sätt och kanske försöka väcka den där gröna draken som Göran Greider pratade om också, tänker jag. Därför att det pratas ju ofta om att Sverige, svenskarna är ett naturälskande folk, men som vi har sett då när Sebastian Kirpo presenterade hur det ser ut i skogen så är det ju verkligen inte så. Och vi har ju hållit fyra olika föredrag, vi som sitter här. Och vi kanske ska presentera de olika talarna. Så Johan Eklöf, du doktorerade på fladdermöss och jobbar nu som konsult.
Det stämmer bra. Och om ni undrar här i publiken varför jag sitter som GV med glasögonen på näsan och sitter med en telefon, så är det för att jag har fullproppad telefon med publikfrågor.
Och de ska vi ta strax då. Men sen har vi också Rebecca Lemoine som är riksdagsledamot för Miljöpartiet och biolog.
Det stämmer. Och fint uttal också.
Tack snälla. Jag har ju tränat tidigare. Jag har ju gjort poddar med Rebecca och med Sebastian Kirpo som sitter på min vänstra sida här.
Amen.
Ja, och du brukar kalla dig skogsbiolog.
Ja, jag har inget annat att säga. Eller jag har ingen formell utbildning, så att då har jag hittat på en egen typ av utbildning. Så att, jag har en utbildning på folkhögskolenivå, men jag har jobbat med naturvårdsfrågor i skogen i snart 30 år. Så då tänker jag att då måste jag kunna våga säga att jag är skogsbiolog.
Verkligen, jag tycker du är ett fint exempel på hur
viktigt det är att vara ute i naturen och se vad som finns där. Och man är ju mer biolog i min bok om man är ute och kan känna igen en massa olika arter och förstå betydelsen av de arterna också, jämfört med om man sitter på akademins Eiffeltorn och aldrig ber sig ut.
Jag ska inte snacka skit om folk på kontor, men det...
Ja, det kan jag göra. Jag sitter väldigt mycket på kontor själv, men jag försöker komma ut också.
Ja, men alltså, jag tror att vi måste ha både och. Mm. De här akademikerna, de är fantastiskt duktiga på att ta fram bra texter och siffror och diagram och grejer. Och vi som är ute mycket i fält kan ju försöka leverera kunskap till dem så att de kan... Så det är ett gemensamt samarbete, tror jag.
Men jag tror mycket av publiken här också vet att vi skulle ha väldigt dålig koll på naturen i Sverige om det inte vore för den ideella naturvården och sådana som dig och som Rebecca också tidigare då, som är ute i skogen och inventerar på sin fritid. Och det gäller ju inte ens bara skogen, det gäller ju det mesta av naturen.
Absolut, så är det. Ja. Det är, människor som älskar naturen ska vara ute i naturen.
Ja. Men får jag säga en sak då? Jag menar, på det, för det är ju det med den ideella naturvården, artportalen. För det är ju det som jag känner i riksdagen och när vi ska stifta lagar kring skogspolitik. Då kommer det ju upp gång efter gång att... all kunskap finns ju redan. Vi ska bara liksom få Skogsstyrelsen att titta i de här kartprogrammen och sen liksom räkna bort, okej, men här fanns det ingenting, då är det fritt fram. Och då har jag ju försökt påtala det. Alltså otroligt mycket kunskap, om inte det mesta, kommer ju från ideella krafter. Och har vi ett system som bygger på att människor är ute, kanske då under de här 6 veckorna från en avverkningsanmälan till att skogen ska avverkas, då har vi ingen bra grund. Då har vi liksom ett väldigt instabilt system som inte lägger ansvar där det egentligen hör hemma. Det är ju myndighetsarbete egentligen att säkra upp att artinventering görs. Men, så att det tar vi kanske i vissa världar och i vissa publiker så är det kanske allmän kunskap, men i andra rum inom politiken så är det överhuvudtaget inte känt.
Och i den bästa världen skulle kanske många av publiken här kanske få i uppdrag av att inventera skogsområden och se om det är möjligt att avverka de här, eller om det är sånt som behöver stå, eller om det behöver ta andra hänsyn. Ja, och ja, nu är ju jag jättenyfiken på publiken här och de har skickat in frågor, Johan. Så ska vi sätter igång med dem.
Det stämmer. För att slippa välja här så tar jag första. Det finns ju en EU-lag om att skydda 30% av naturen till 2030. Hur går det ihop med att restaurera 20%? Kan områdena överlappa?
Det är strategin, EU:s strategi för biologisk mångfald, va? Det är ingen lag.
Nej, men precis. Och det där är ju lite knepigt, för att ibland så kommuniceras ju det här på ett otydligt sätt. Men det finns alltså ingen lag som säger att vi ska skydda 30%. Men det finns en strategi, och den strategin tycker jag är ändå väldigt viktig. Det står flera riktlinjer. Det är liksom, det är dit som EUs vision pekar mot. Så kan man säga. Och där finns det också uttalat att kalhyggen ska bara ske i undantagsfall. Liksom, vi ska försöka fasa ut och använda kanske kalhyggen när vi ska få bort contortatall till exempel. Så att, men strategin är inte bindande, men den är ändå en riktning. Och det här ska egentligen inte överlappa så som jag tolkar det, utan det ska vara skydd och det ska vara restaurering i 2 olika spår främst.
Det är ju så att vi inte ens har 30% riktig natur och skog till exempel i Sverige, så vi måste ju restaurera för att kunna nå de här 30% med taget. Och sen utöver det så borde vi restaurera åtminstone 20% då, som jag ser det.
Vi har ett stort jobb att göra.
Har vi fler frågor i den lilla telefonen?
Ja, det kommer in här. Jag hinner knappt bläddra ner för det kommer frågor som ploppar upp. Här tar vi en i höger bara. Hur vinner vi mot skogsbruket?
Skogsindustrin kanske man ska säga.
Jag vet det. Det handlar inte om att vinna, som jag säger, det handlar om att försöka få dem att begripa någonting. Jag kan ju säga att det är en kul grej. Ni som lyssnar på radion lite då och då framöver. Igår så satt jag och spelade in ett avsnitt av radioprogrammet Krasch eller Konsensus som sänds i P1. Och då satt jag tillsammans med Vivica Bäckerman som är vd på Skogsindustrierna och diskuterade skog. Vi kan säga så här, vi kommer inte till någon konsensus, men mer säger jag inte då. Dock säger
jag tror jag använde begreppet kontrafaktisk om hennes debattartikel,
ja,
i DN.
Just ja. Men alltså, jag tror att det handlar om att om vi kan försöka att få en gemensam nämnare i att vi tillåter då obunden vetenskap att få vara vår gemensamma väg in i framtiden för naturen och miljön, så har vi nått långt. Och då har ingen vunnit, utan då har, eller ja, ingen har förlorat och båda har vunnit istället då, tycker jag. Men det är ju dit här vi måste komma, och frågan är hur vi ska göra det har jag ingen aning om. Men jag hoppas att ju mer kunskap vi sprider till människor i allmänheten framförallt kanske då, men även till då skogsbolag och sådana, så kanske vi har en chans. Och jag skulle säga så här, det finns ett litet hopp. Den gamla generationen jägmästare är på väg ut och den nya generationen jägmästare är på väg in. Och när jag har kurser med nya jägmästare som pluggar då, så är det ändå att man märker att de har ett intresse för natur och miljö. Så att jag hoppas lite på den nya generationen.
Ja, får jag säga också så här att vi på något sätt så är ju skogsfrågan ganska konstig när det kommer till den politiska debatten eller till debattsidorna. Alltså enligt opinionsundersökningar så är ju en stor majoritet, 80% av de tillfrågade, vill ju att vi ska ha ett strikt skydd för våra liksom, naturskogar. Och 61% vill att vi ska ställa om till mer hänsynstagande metoder. Så att det är liksom en opinion som finns i den här riktningen. Men sen märks ju inte det av när man tittar på till exempel skogsdebatter i riksdagen, där det är en minoritet då, Miljöpartiet och ibland också Vänsterpartiet, som uttalar de här viljorna. Särskilt, alltså, jag gör ju gärna det så fort jag får chansen att debattera skogsbruk. Och det är också så att jag tänker att det är viktigt att skilja på vad massa- och pappersindustrin har för intresse och vad skogsbrukare har för intresse. Det kan ju finnas ganska många just av skogsägarna som är sugna på att restaurera och skydda. Det finns ju Blekinge och flera andra län, finns det ju fler skogsägare som står i kö för att få ersättning för skydd. Men pengarna finns inte där. Så att människor, det är ju ändå människor. 310 000 skogsägare, alla är ju inte riktigt alla tänker inte på samma sätt. Men i debatten låter det som att de skulle ha exakt överlappande, exakt samma intresse som skogsindustrin. Så det där är ju lite lurigt om man kommer in i den liksom, tankefollan. Så att ja, det finns en rörelse bland skogsägare. Och det finns ju såklart en vilja om man äger skog att få lönsamhet. Men det är ganska få som faktiskt vill ha kalhyggen.
Erik Westholm, en författare och tidigare forskare på SLU i framtidsforskning bland annat, han säger ju att kalhyggets tid som bärande idé i skogsbruket har fallit. Den är redan förbi. Liksom. Vi har gått över gränsen och de privata skogsägarna verkar ju, där verkar det ju bubbla i alla fall. Mm. Så det finns många där som vill någonting annat. Men jag tänker också att en bra början vore ju om skogsbruket följde lagen också. Mm. Det handlar ju om EUs art- och habitatdirektiv, om fågeldirektivet och nu naturrestaureringsförordningen. Det vore ju superbra, för att istället för att man bygger hela systemet på att ingen kommer dit och inventerar och sen överklagar det till domstol. Det är ju lite som att, alltså, och sen klagar de på pengarna som de förlorar för att de inte får avverka. Det är lite som jag har 1 kilo heroin hemma och polisen kommer och tar det och jag säger, men herregud, vet du vilken inkomst jag förlorar nu? Det är jättemärkligt, tänker jag.
Jo, och det är ju, alltså, det är en kombination mellan att det finns ju inga, alltså, ja, det finns ju art- och habitatdirektivet och det finns ju en hel del saker, men i praktiken så ser vi ju inte riktigt spåren av att de följs. Och skulle de inte följas, bryter man mot den här lagen eller FSC eller allt annat som vi försöker hålla oss till, så händer ju ingenting. Så att det finns inte heller några sanktioner, det finns inga böter. Man får tillbaka sin FSC-certifiering dagen efter att man haft ett pressmeddelande och sagt att nu har vi lärt oss, nu ska vi bättra oss. Och det där måste ju finnas i någon slags kombination. Det måste finnas bra miljölagar eller lagar, och det finns inte tillräckligt bra idag, och de som ändå finns, de implementeras inte och det finns inga sanktioner. Så att det behöver till ganska mycket för att verkligen få ett bra system på plats. Men jag tror ju definitivt på att höja ribban i, vad ska man säga, lagstiftningsväg.
Och kanske ska folk rösta rätt nästa gång. Har vi några fler frågor, Johan?
Ja. Många som inte är här idag bryr sig inte om vissa arter dör ut. Och förstår kanske inte riktigt konsekvenserna. Troligtvis då en majoritet i Sverige. Hur når man fram till dem?
Är det kaffe och choklad som blivit dyrare på grund av klimatförändringar och svåra rodlar? Så det är ju väldigt konkret idag.
Ja, jag tänker alltid att ju mer människor som kommer ut i skogen och naturen, desto bättre. Och skulle vi kunna få då till exempel skolorna att få med barn och ungdomar ut i skogen redan och prata om de här sakerna, så går det ännu bättre. Jag har märkt många gånger att jag har jobbat som guide på naturen Fulufjället. Så då hade vi guidade tur till Sveriges näst högsta vattenfall, Njupeskär, och sen så till världens äldsta granklon som växer på fjället där. Och då var ju målet att komma till fallet eller till granen. Men jag pratar inte om dem. Jag pratar om lavarnas sexliv till exempel. Och det blir ju folk så här, wow, fan, hade ju inte en susning om. Och sen pratar man bara om sexlivet sen efter det. Så att jag menar, om man kan ge dem någonting som är spännande och som är en sån här ny kunskap, så kommer folk bli alldeles lyriska. För alla människor älskar att läsa något nytt. Men man måste ge dem en chans att få lära sig det också, genom att till exempel visa saker till dem då.
Men jag tror också att det handlar mycket om kontakten med naturen, och där vi tyvärr har liksom en ganska stor distans. Och jag tror att det behövs insatser tidigt. Men ja, det oroar mig. Alltså jag tänker som på ett mingel eller i en relation med en annan människa, så börjar ju det ofta med att man presenterar sig och säger sitt namn. Och kan vi inte namnet på någon i den här salen, då har liksom, ja, det händer ju mycket så fort man blir presenterad. Okej, vi har Emil och vi har Rebecka, och så kan man liksom presentera varandra för varandra. Och det tror jag att vi också behöver göra mer med naturen, introducera våra kompisar och familjemedlemmar och andra. Titta, det som är grönt här på marken när vi går i skogen, det är faktiskt hakmossa, och liksom det här är... väggmossa. Man kan liksom titta på mossorna, man kan kolla på hur de är olika och berätta liksom hur länge de har funnits där, hur kort tid vi har funnits där. Så man kan introducera människor, precis som på ett mingel där vi presenterar oss för varandra. Så det, jag tror att det blir mer spännande då. Och sen kan man ju, ja, precis, berätta någonting som får oss att också bli kanske intresserade. Att det var husmossa som vi liksom isolerade, och väggmossa, vi hade det för att liksom klara oss mot kylan. Okej, det blir ganska häftigt när man får en berättelse också knutet till det.
Jag tänker man kunde ha sådana berättelser om mat. Jag tänkte på den här mackan som jag inte hann käka på pausen förut. Hur många arter är det i själva mackan? Och hur många arter är den mackan beroende av för att kunna bli den mackan? Och, liksom, och egentligen så... vi behöver tänka mer på det. Och jag tror att maten genom det vi äter kan vara en väldigt direkt väg in i att man förstår vikten av det här. För vi äter ju arter.
Verkligen.
Och det spelar faktiskt ingen roll om man är vegan eller inte. För morötter är också en art. Liksom. Glöm inte det.
Ja, vi är väldigt långt ifrån egentligen både mat och naturen överhuvudtaget idag. Jag läste bara för ett tag sedan att naturfobin ökar. Folk är liksom mer rädda för naturen än någonsin.
Men man är ju rädd för det som är okänt. Det är ju så.
Men vi vet ju att det man verkligen ska vara rädd för, det är ju människor.
Och just det här att få folk att liksom förstå vad som sker i naturen, och det här med att alla gillar att lära sig någonting nytt, det stämmer ju. Vad är mer folkligt än att kolla på spåret till exempel? Men när man hör frågor där, så förundras man ibland, och shit, vad de vet. Och så kommer det en naturvetenskaplig fråga, och så lutar man sig tillbaka och skrattar lite, och så har de ingen aning. Och då säger de alltid, ja, men det är ju lite överkurs. Så naturvetenskap har blivit någonting som är överkurs.
Jag tycker att naturvetenskap är väl inte en överkurs om folk bara bor mer som säga, nära naturen. Jag menar, min farfar, han kunde ingenting om naturen, men han var ju i naturen varje dag, så att han fattade ju ändå hur det fungerade. Man ska inte göra kalhyggen. Skogen ska inte kalhuggas. Det begrep han utan att begripa.
Men är det inte också lite så här pluspoäng om man kan berätta liksom, när man går i en skog eller i en allé eller någonstans, man kan liksom namedroppa liksom, det här är almen, det här är lönnen, det här, alltså, är inte det lite status, eller är det bara i min värld? Det kanske är så, för det tänker jag, ja tack. Nej, men jag tänker att det kanske kan ge någon slags status också, och det som jag tänker vi behöver är ju också någon slags uppgradering av alla som har jord under fingrarna, som är direkt kontakt med jorden, som odlar, som vet liksom om hur vi får faktiskt mat på tallriken. Alltså bland bönder, livsmedelsproducenter, vad vore vi utan dem? Men jag har ju precis sett den här dokumentären Kriget om fröerna, kanske någon annan som också gjort det, och det blir ju också någon slags åh herregud, alltså vi måste ta fram den här stoltheten över vad som liksom har byggt upp Sverige, tror jag. Där naturen är helt avgörande, där vi har liksom fått de här fröerna och sådderna och maten i ett samspel mellan människor och natur. Så någon slags stolthet där att känna till liksom hur saker och ting har kommit och hur fantastiskt viktiga våra bönder är.
Jag har en fråga från publiken som är lite kopplad, kan man säga. Eller rätt sagt ingen fråga, det är en uppmaning. Lyft gärna hur alla kan hjälpa till med att se och räkna och beskriva natur. Utöver artportalen finns ju fjärilsräkning, vinterfåglar som räknas, invasiva krabbor med flera. Alltså Citizen Science-initiativ.
Får jag säga någonting? Hör ni mig? Ja, bra. Jag hade ett möte med Skövde högskola som håller på med någon typ av idé om ett Pokémon Go fast med naturarter och grejer. Det är ju fantastiskt kul. Så det kanske man kan hoppas lite på att det kan bli en typ av citizen science också då.
Det fanns ett sånt, va? Biolog, var inte det? Byggde inte det på det? Idén?
Jag vet inte.
Det kanske var mitt emellan iNaturalist och Pokémon Go. Men iNaturalist finns ju. Det är bara det att de riktiga är på riktigt. Liksom. De kanske är för mycket på riktigt, jag vet inte. De kanske behöver poppas till med.
Jag vet inte om jag kan tillföra något mer än det som faktiskt kom med i uppmaningen redan. Så att, ja. Men sen om jag får bolla tillbaks till er, för vi kan ju göra insatser för biologisk mångfald och kunskap och så. Men jag kan väl bara hinta lite så här diplomatiskt om att kunde man få lite mer utav bara kanske en bråkdel eller en promille av den här kunskapen som är i rummet in i riksdagen så kunde det göra väldigt stor skillnad. Så att har ni några connections till partier och till politik så finns det ju en väldigt stor potential.
Hur många biologpartimedlemmar finns det? Eller hur många kollegor har du i riksdagen som är biologer snarare?
Så det är väl en annan biolog, och det är ju också en miljöpartist. Vad jag känner till då.
Jag tänker att riksdagsledamöter som inte vill ge mer pengar till naturvård, de kanske inte får äta några arter. Du kanske, det ordnar sig av sig själv, tänker jag.
Man kan säga så här att Rebecka vill nog inte ha att det ska vara fler miljöpartister, men kanske fler biologer i de andra partierna, hoppas jag.
Ja, men precis, för det är ju ja men alltså det finns en okunskap i beslutsfattande rum, och det är en rejäl vad ska man säga, det finns en tröghet då helt enkelt när inte den här kunskapen når fram till politiken.
Har vi någon mer fråga?
Ja, vi har en börja med en hälsning här. Tjena den.
Hej.
Jag frågar åt en kompis. Nej. Vad är era argument till tjänstemän och politiker om varför vi ska ha biologisk mångfald som inte bryr sig om naturen i någon särskild utsträckning? Ja, lite har vi ju varit inne på det här, men finns det något mer så här konkret vi kan...
Rent vatten.
Kollager. Alltså mykorrhizasvamparna, tänker jag då.
Och du sa syre förut.
Det är alltså anledningen till varför om vi ska överbrygga till någon som inte bryr sig. Är det så?
Ja.
Men då kan vi nog inte bara sitta och säga ord utan någon känsla i det, tänker jag. Vi måste väl, kom igen nu.
Men tror du inte den där mackan är bra? Jag har alltid tänkt att frukost är bra, särskilt om man har
missat. Men att människor om att inte få äta mat är ju inte...
Nej, jag menar, det var lite på skoj. Men alltså, man börjar med en frukost liksom. Med müsli och lite olika och lite bär och så, och kanske mandel då, så då kan man nysta varifrån kommer mandel och hur odlar man mandel och varför går det åt så mycket vatten och
så. Ja men det var en bra kampanj eller så idé. Jag tänker ju nog lite inne på vad du säger, Basti, att få människor komma ut. För det händer ju alltid någonting med människor. Jag tror att vi verkligen måste spela på det känslomässiga. För att alltså kunskap och vetenskap, jag har ju hört uttryck från väldigt högt, liksom, hög politisk nivå som har varit, ja men vi har släppt kunskapssargen. Vi har släppt vetenskapssargen. Nu kör vi bara på. Så det bara låta det komma in lite grann. Alltså det, vetenskap är inte så högt i rang, utan vi måste liksom spela på det här. Liksom, jag tror verkligen stoltheten. Vi har ju en konservativ regering och partier som inte verkar vilja bevara och konservera naturen. Hur går det ihop? Vi kanske ska liksom påminna om det liksom konservativa partiernas ursprung som också gav upphov till Naturskyddsföreningen som de brukar liksom, spela lite på. Alltså jag tror känslan och stoltheten, det är väl det som kanske är viktigt. Men att överhuvudtaget få en känsla som man kan börja bygga vidare på. För att komma bara med siffror och trender, de har ju funnits tillgängliga länge. Och det verkar inte som att det händer så mycket.
Men samtidigt, om du menar att de släpper vetenskapen, det betyder ju att då kan man ju bara gissa eller hitta på.
Ja.
Alltså då är det ju anything goes.
Ja.
Och då finns ju dessutom ingen gemensam plattform som man kan diskutera kring.
Nej.
Utan då blir det ju bara pajkastning. Liksom.
Ja.
Men det har vi ju förstått i och för sig. Kanske
välkommen till min bedömning,
tyckte jag vi hörde förut.
Precis.
Jag kanske ska fylla i lite, eller jag kanske. Jag tänkte så här, ja, vad fan tänkte jag egentligen? Nej men, människor som är rabiat motståndare mot kunskap eller arter eller skit i förutsättning allt det där. Lägg ingen energi på de människorna. Lägg energi på de människorna som är lite nyfikna. Mm. Och kan man få dem att bli intresserade ännu mer och kanske få lite mer kunskap, då kommer ju de kanske förhoppningsvis bli en majoritet i framtidens samhälle som sedan ser till att de här frågorna faktiskt kommer upp på agendan.
Och sen en sak till, för nu kommer vi på massa saker. Men det handlar ibland också, kanske man kan känna igen sig själv i att kanske du har en partner eller en kompis eller en mamma som tjatar om någonting och det går liksom inte hem. Och sen helt plötsligt så säger någon annan samma budskap och man bara wow, alltså det måste jag gå och göra, jag måste verkligen ta tag i detta. Och det betyder att, jag menar, budskapet behöver komma från olika håll. Så kanske är det ju jättebra att jag tjatar på mitt håll, Emil du tjatar på ditt håll, Basti du tjatar på ditt håll, men ni behövs också. Alltså ju fler som säger samma budskap fast det kommer från olika håll, alltså budbäraren är kanske ibland ännu viktigare än själva budskapet, skulle jag säga. Så att vi är flera som gör det och inte slutar försöka med just dina argument, ditt sätt att föra fram det. Så att det kanske inte är det som får en person att så här känna aha, men i ett, vad ska man säga, samarbete så kan vi kanske nå fram ändå.
Jag tror det är superbra. Och jag har dessutom ett litet, ännu ett hot nästan. Nej, men jag tror att man inte riktigt har varit en ordentlig människa. Man har inte levt liksom sin fulla potential om man inte gått några dagar i en naturskog.
Alltså, det ligger mycket i det.
Tror du inte det?
Jo.
Alltså, det är någonting strikt
också
mänskligt.
Också en äng.
Ja, det är också. Ja. Ja, men det fysiska tillsammans med naturen tror jag är en väldigt fin grej.
Ja.
Och det tror jag är något som man skulle kunna få in mer. Folk är ute och springer och joggar långt, men de ser ingenting och har musik på. Men man kan göra nästan samma fysiska ansträngning, men se en jävla massa natur också.
Jag skulle vilja lägga till, se en stjärnhimmel på den.
Mm. Jajamän,
bra idé.
Var ute på natten.
Mm. Ja, alltså, hur många är det egentligen som är ute nattetid för att vara det, bara för sakens skull?
Jag är det. Jag säger till mina barn att mörkret är din vän.
Så härligt.
Stackars dem.
Klockan tickar lite grann.
Jag bor 5 kilometer från lilla orten Mörkret, så att jag är...
Åh, oh, härligt. Klockan tickar lite mot 18. Så vi ska väl runda av det här ganska snart. Men eftersom jag inte är programledare så tänkte att jag bara...
Du menar att jag ska säga någonting?
Ja, jag tänker att...
Ja. Du vill... Johan, tycker du om bandet Totalt Jävla Mörker? Skellefteå Kängpunk, jävligt bra faktiskt.
Ja. Ja. Jag är lite mer elektronisk lag vad gäller musik.
Oj, här har vi en
konflikt. Jag gillar namnet, hur man säger.
Ja. Ja, jag hoppas du gillar namnet. Vad händer i mörkret i framtiden?
Jag tror att, om man säger så här, koppla lite till det vi sa förut med att nå ut till folk. Det händer ibland att någon kommer fram till mig och säger så här: men du, nu har jag börjat släcka mina lampor hemma. Och så har jag sagt till grannen att släcka sina lampor. Så att det har börjat hända saker. Att vi kommer att ha en fortsatt spridning av ljusföroreningar, det kommer vi ha. Men jag tror att folk har hittat ut i mörker på ett sätt som inte som det inte såg ut för 5 år sedan, tror jag.
Rebecka vill ha en liten kort.
Ja, men alltså, jag har jobbat med natur- och biologisk mångfald länge, och även i de mest hetska debatterna så finns det ju ingen annan riksdagsledamot som har liksom berättat eller deklarerat att de hatar natur- eller biologisk mångfald eller har som sitt mission att utrota någon art. Det, så är det ju inte, utan det är mer så här effekten av andra system som man värnar. Och för jag tänkte på det, vad kan vi göra, hur kan vi nå dem? Och jag tror att de flesta människor signar upp helt och hållet på att ja, men det är klart att vi ska ha biologisk mångfald, och det är coolt liksom med, om vi kan få tillbaks ja, stören eller svartstork och så. Men det är ju just liksom egentligen systemen som vi har, som får som ett resultat eller en effekt att det här utarmar. Och det sista jag skulle vilja säga är just naturpolitiskt ramverk, om jag kan få in det igen, för där tänker jag, där kan vi alla putta in förväntningar och drömmar. Tänk om vi kunde få ett liksom en helhetsgrepp kring naturen och biologisk mångfald. Man kanske kan få in en nationell plan kring ljus och ja, ljusföroreningar. Hur kan vi jobba med det som du berättade för att Johan, en analys och en karta. Vad kan man binda samman och göra stor skillnad genom att släcka ner lite? Rovdjurspolitiken, skogspolitiken, vattenpolitik. Allting skulle vi behöva föra in i en sån helhetsgrepp.
Och WWF och Naturskyddsföreningen jobbar med det också, va?
Basti, om du skulle ha en jättefin mörkerupplevelse framöver, hur skulle den kunna se ut?
Ja,
mörk kolflanlav kanske.
Ja, det är ju en bra sak. Men i mörkret så, jag menar, att uppleva stjärnhimlen är ju fantastiskt, precis som du säger. Och har man naturen får se norrsken, så blir det ännu bättre. Så då har du ju dubbelt upp. Så att, jag skulle säga att gå ut varje timme om året på något sätt.
Och just nu ropar lodjuren också. Så att sitter man där i mörkret kan man höra lodjur ropa. Det är ju sjukt coolt. Det var ju väldigt svårt för en 50 år sedan att göra i Sverige. Och snart, nu har det faktiskt mörknat här i Göteborg, och inom kort så blir det mingel här. Så där tänkte jag väl kanske runda av den här podden med den ganska konstruerade segwayen. Vill du säga något sista ord, Johan, innan vi lägger på?
Slutorden blir väl att jag måste ju tacka alla här. Det här har varit en fantastisk dag. Och vi hade kunnat podda länge, känner jag. Men det vet jag inte om publiken känner.
Nej, men däremot har vi väldigt mikrofonen som tar upp väldigt nära här. Så att ni får gärna applådera väldigt högt så att det går in i mikrofonen.
Tack snälla, ni är alltid vänliga. Tack.
Och det här kommer snart på en natursida nära dig.
Och kära lyssnare. Har också du tröttnat på att blåbärsskogar och svampställen omvandlas till kalhyggen? Här runt omkring mig, av Uppsala universitets akademiförvaltning, av Svenska kyrkan, här är det Uppsala stift, eller kanske Mellanskog eller Sveaskog eller Södra skogsägarna eller Norra skog. Jag menar, då har jag en manifestation för dig. Ge oss skogen tillbaka den 23 maj. Gå med i tåget, se den jättelika älgen och andra utklädda människor. Hör kören sjunga skogens lov och häng med folk som gillar naturen. Vad kan gå fel? Samling i Karolinaparken i Uppsala bakom det stora gamla biblioteket Karolina Redviva klockan 1 den 23 maj. Bjud in alla dina kompisar och alla dina vänner. Det blir skitkul. Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Mer information om podden och naturen hittar du på natursidan.se.